Kära älskade församling, vad härligt att se er. Det är ju så här när man går runt och hälsar på människor att en del säger hej, en del säger tjenare, en del säger nåd och frid och det är en blandad kompott. Men jag tror vi menar samma sak, att det är härligt att mötas tillsammans och se varandra och känna liksom värmen från varandra när vi möts. Det är ju det som är det underbara. Jag heter Peter Kullander och är pastor här i församlingen, för dig som inte vet det. Och idag så ska vi få lyssna till Frans Kempe som predikar. Och Malte ska sjunga, spela lovsång och blandat. Ett bibelord jag tänkte på inför den här samlingen vi har. Hur ska det då vara, syskon? Det kan man undra. När vi samlas till Guds tjänst. Jo, när ni samlas har var och en, alla någonting att ge. En psalm, en undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Och en gliring. Nej, det stod det inte faktiskt. Och det tänkte jag på. Vi ska tänka på vad vi säger till varandra. Vi har ju ett gott förråd inom oss som vi kan hämta ur. Vi behöver inte kommentera och så här saker och ting, magar och allt annat. Utan vi ska vara rädda av varandra. Ja. Och uppmuntra varandra. Och det här bibelordet, det andas ju gemenskap, det andas aktivitet och det andas utrymme för oss var och en att vara i funktion för Herren och bygga upp våran gemenskap med den gemensamma tron, med den gemensamma helige ande som vi alla har fått del av. Och vi vet ju att anden är den som har hela registret på alla gåvor i oss att komma till uttryck. Så vi ber för den här gudstjänsten. Vi tackar dig Jesus för att vi får komma till våran gudstjänstlokal precis som vi är. Vi behöver inte skärpa till oss eller ställa in oss eller försöka framstå som någonting som vi inte är, utan vi får vara precis som vi är. Du älskar oss och du vill ge oss ett innehåll i den här gudstjänsten som vi kan ta med oss. Som får vara till välsignelse för oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Och så är det så här att vi kan med frimodighet träda fram inför nådens tron. Där Jesus sitter på Faderns högra sida och manar gott för dig och mig. Genom Kristus så har vi tillgång till Faderns hela härlighet och kraft och hjälp. Varsågod, Malte.
Det är Fanny Crosby som har skrivit den här och den har jag säkert sjungit hundratals gånger utan att överdriva. Fanny Crosby, hon var blind. Och det är nog därför kanske som hon skriver "Låt mig få höra om Jesus". Den är fantastisk i texten. Och det har liksom ramlat ner i skallen på mig nu de sista månaderna här. Vilken fantastisk text det är. Det är ju hela evangeliet. Och en blind människa har fått skriva ner den. Men nu sjunger vi det som är absolut viktigaste. Låt mig få höra om Jesus. Går det bra i C-dur, Leif? Ja, är bra. Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Sången som änglar i natten sjöng o för herdar en gång. Ära till Gud i det höga, frihet från bojornas tvång. Låt mig få höra om Jesus, skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Säg mig det åter och åter, hur på vår jord han gick kring. Frestad, föraktad och ringa, ägande själv ingenting. Dörna mina de bar han, smärtorna tog han på sig. Redo att hela och hjälpa, redo att uppoffra sig. Låt mig få höra om Jesus, skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Låt mig få höra om korset, kvalen och smärtan han led. Visa mig graven i berget, där man hans kropp lade ned. Ring dem vilket under av kärlek, det var för mig som han dog. Det var för mig som han uppstod, Herre min Gud, det är nog. Låt mig få höra om Jesus, skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord.
Ett, två. Ja. Tack Gud för idag, Herre. Jag vet att du ska vara med oss under den här samlingen. Tala till oss genom ditt ord. Och så höra vad du har på ditt hjärta för idag. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Ska få fram en PowerPoint här också, alldeles strax. Vad har du hemma? Är temat. Vi kommer utgå från andra kungaboken 4, vers 1-7. Och vi kan ta egentligen första bilden här. Vi kommer att prata lite grann om Elisa, eller Elisha som den heter på vissa översättningar. Och han var, som sagt, han var profet. Levde på cirka mellan 900-800-talet före Kristus. Och han var den som var Elias efterträdare, helt enkelt. Elia, han fick ett uppdrag från Gud att kalla Elisa till att vara profet efter honom. Och han tog honom som sin lärjunge och Elisa följde honom, fick vara med honom under Elias sista år på jobbet. Och han fick vara med och se hur Elia fick komma upp till himlen i en stor eld, stormvind, som den bilden är på. Och han bad om en dubbel smörjelse, att kunna tjäna Gud på ett dubbelt sätt än Elia gjorde. Nu var det inte så lätt, kan man säga, för Elia var ju den profet som också omnämns hela Bibeln som den stora profeten. Han fick vara med och kalla eld från himlen flera gånger på folk. Och både för folk och på altar. Och, ja, han var lite krigisk av sig själv, Elia. Där. Att leva under en skugga av en annan person är ju inte lätt.
Och när man ser sen i Bibeln så ser man att egentligen Bibeln räknar upp att han fick vara med dubbelt så många under som Elia var. Fast Elia var den som nämndes mer och mer. Så när man tänker på Elisa ska man veta att han levde under hans skugga och han fick vara sin egen tjänst. Och jag tror alla vet hur det lever under en annans skugga. Att man har förväntningar på sig, att man har barn till någon eller man ska... Man lever under en annans skugga helt enkelt. Det är inte lätt. Det finns förväntningar, det finns önskemål. Och här ska du vara. Det vet jag själv om man tänker på min familj också. Man har växt upp, alla känner en, det här är dina föräldrar. Och då har man den här förväntan på sig att vara på ett speciellt sätt. Elisa fick vara med om att göra många under inför Gud. Vi vet inte hur mycket som skedde. Men han verkade i cirka 50 år nästan. Elia verkade mycket betydligt mindre år. Och han gjorde det på ett annat sätt. Han fick vara med och använda av Gud på ett annat sätt än Elia. Det blev inte de stora häftiga underna, men det blev andra under han fick vara med om. Och så också för oss. Att Gud har en speciell plan för var en av oss. Vi måste inte vara som en annan person. Han har skapat oss på ett speciellt sätt för att du är du. Och han har en plan med ditt liv. Och vi ska läsa om ett av de här undrarna som han fick vara med om. Från andra kungaboken 4:1-7. Jag tänker att jag ska läsa det först, helhet. Sen går vi in lite detaljer utifrån det här. Så här står det. En kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa. Min man, din tjänare, har dött. Du vet att din tjänare fruktade Herren. Nu kommer hans fordringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa sa till henne, vad kan jag göra? Säg mig, vad har du hemma? Hon svarade, din tjänarinna har inget annat hemma än en flaska olja. Då sa han, gå och låna kärl av alla dina grannar, tomma kärl, men inte för få. Gå sedan in och stäng igen dörren om dig och dina söner och häll olja i alla kärlen. När ett kärl är fullt så flyttar det. Så gick hon ifrån honom. Sedan hon stängt igen dörren om sig och sina söner var det fram kärlen till henne och hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner, ge mig ett kärl till. Men han svarade henne, det finns inget mer kärl. Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade för gudsmannen. Han sa det, gå och sälj oljan, betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Ska vi se, först ska vi se lite grann vem kvinnan var. Och den här texten, när vi går igenom, kan vi se också det är en slags upprättelse av kvinnan. Vi kommer att få se det senare. Hur hon förvandlas genom att hon har mött Gud. Men hon var i alla fall hustru till en profet, lärjunge. På den här tiden var det att profeten hade samlat vad som skolor, profetskolor, som man kunde vara med på. Elia hade en sån skola som Elisa var med. Och Elisa tog säkert över den skolan. Och så levde man som lite samhälle kan man säga. Och man fick vara med om lära sig hur det var profet, att höra från Gud. Och så. Och hon var en hustru till en av de här profetlärjungarna där. Och de var skuldsatta. På den här tiden kunde man ta lån som idag också. Men det var också så att på den här tiden kunde man också att om man inte kunde betala av lånet kunde han komma in i vad som en slav åt den du har tagit lånet av. För att betala av det under en kortare tid. Och sen kunde du bli fri från det här lånet. Och nu hade ju hennes man som hade tagit lånet, han dött. Och de stod där med fordringsägare och sa, någon, ni måste betala det här lånet. Om inte han kan det får ni era dina söner ta det. Hand om lånet. Och att vara en änka på den här tiden var inte en lätt sak heller. Det var en utsatt situation och man läser i Bibeln så är Gud ganska hård på dem som gick emot änkor. Han tar hand om änkan. Ta hand om en fattig och hjälp henne. Och plötsligt skulle hennes barn ta sig från henne. Hennes söner som trodde att de skulle hjälpa henne att kunna få inkomst och klara av det, situationen. Så hon stod egentligen helt ja, frustrerad, hade inget hopp. Vad händer nu? Och när vi läser den här texten här, som så här, så sa han: min man, din tjänare har dött. Du vet att din tjänare fruktade Herren. Hon pratade inte om sig själv. Hon pratade om hennes man. Ja, men, min man, din tjänare. Och nästan arg mot Gud på situationen. Nu har han dött. Och så kan det vara ibland. Att vi ventilerar vår frustration. Vi ventilerar vad det vi bär på mot någon annan. Vi kan vara arga åt Gud. Och hon gjorde det. På gudsmannen då. Men det, nästan skulle jag säga att det är ditt fel. Kolla på oss. Nu han jobbade för dig. Nu är han död. Så här går det för oss. Ni kan tänka hennes situation. Vi kan ta lite grann. Gå till nästa bild. Och det här är någonting vi möter alla i vår vardag på olika sätt. Hur bemöter vi motgång? Vi kämpar alla med frustration på olika sätt. När man har småbarn så kan man vara frustrerad av många olika anledningar. De har en förmåga att inte lyssna när man säger något. Jag vet inte om ni känner igen det, men de utmanar ens tålamod väldigt mycket. Men vi alla kämpar med familjeproblem på olika sätt. Olika problem när åren går. Vi har haft påsk nu. Och vi har säkert träffat våra vänner och bekanta som vi älskar. Och som vi också kanske har det kämpigt med ibland. Ni kanske känner igen med den biten också. Det är jättekul att träffas. Det är kanske skönt också att åka hem ibland. Men vi har också ibland drömmar som inte slår in. Vi har tänkt oss, så här ska mitt liv gå. Och sen förändras det. Precis som den änkan. Det bara ändrades över en natt. Vi vet inte situationen med hennes man, varför han dog. Men plötsligt så förändras hela hennes situation. Det kan också vara andliga attacker. Vi bara attackerar på olika sätt. Vi har en fiende som vill förstöra för oss. På många, många olika sätt. Det kan också bara inställa planer. Det är som småbarnsförälder, så kan man ha en plan att vi ska åka hälsa på någon. Min syster skulle hälsa på oss förra året. Och det blev väl tredje eller fjärde gången gilt kunde komma ner. För då först blev en sjuk, sen blev andra sjuk och sen blev det, ja, det blev inställa planer. Man får ändra om på snabba ryck. Hur bemöter vi sådana saker? När vi är frustrerade, vi möter allt. Det är en del av vår vardag. Hur gör vi? Kvinnan valde att egentligen gå mot gudsmannen. Hon talar från Gud. Men, ja, men vad, du ser min situation, vad gör jag nu? Ska vi kolla på responsen som gudsmannen gav henne? Det han säger egentligen, vad kan jag göra för dig? Och det är som att en profet på den tiden var att folk kom till honom, bad om råd och bad om hur ska jag göra. Hon tar emot honom, men hur ska jag göra för dig? Och sen sa han, vad har du hemma? Vilken respons, det var inte, och jag tycker synd om mig, vad har du hemma? Han ändrade hennes perspektiv helt och hållet. Sen tar han, gå och du har olja hemma. Gå och be dina vänner om massa kärl för att kunna få oljan. Så här, och ta dem hem till dig. Och sen ska jag hälla olja i alla kärlen. Så om någon skulle komma till mig och be om råd, jag skulle säga det här. Så det är inte säkert att någon skulle lyda mig, ska jag säga. Det skulle spänna någon om det funkar så här, på det samma sätt. Gud kan göra under ändå. Men i alla fall, Elisa sa att hon hade att göra någonting egentligen omöjligt. Att ta ett steg i tro. Och vi kan kolla på nästa bild lite grann. Och det jag tror, när han säger vad har du hemma? Så ändrar han lite grann perspektiven på henne. När man är i en sån situation, man är mer frustrerad, man ser bara på det negativa. Så vill Gud ändra perspektivet för oss. Lite så här ledande fråga. När våra barn kommer till oss och är ledsna så kan vi försöka distrahera dem. Det är en konst att distrahera barn. Jag är säkert många, många är jätteduktiga på det. Man lär sig det genom åren också. Och man distraherar dem. Det funkar bättre vissa omgångar. Ibland funkar det inte alls. Men kolla där. En buss som kollar på bussen. Sen är det bra igen. Vår dotter, när vi äter mat, så sitter hon och ser ut på vägen och så kommer en massa bussar hela tiden. Så då brukar jag säga, var är bussen? Så kollar hon bussen så äter hon maten. Det funkar jättebra. Ett tag till, ja. Men om vi tänker på oss själva, vad har vi hemma? När vi går igenom sådana saker, vi möter olika situationer i våra liv, så vill Gud ändra våra perspektiv. Så att vi inte bara ser på det negativa, men ser på vad vi har. För vi har väldigt mycket gott. Och det är någonting vi egentligen kan, som berör hela livet. Han vill ändra våra perspektiv i varje livsområde i våra liv. Gud kan aldrig vara i en liten box, så här är Gud. Gud vill ständigt spränga den och göra den större för oss. Ett perspektiv är att vi är hans barn. Att vi alltid kan komma till honom, oavsett läge. Och det också innebär privilegier. Det finns löften att stå på som Guds barn. Står vi på dem? Ställer vi oss på de här löftena? Ropar vi till Gud, ja, men det här är ditt löfte för mig. Hjälp mig. Det här är vem du är. Istället för att se på det som neråt, se på det som uppåt. Se på Gud. Och det som är spännande är att Gud vet ju vad vi går igenom. Han är ju inte någon som inte har full koll på vad som vi alla kämpar med. Han vet det, vad vi står i. Så vad har vi hemma? Vad väljer vi att fokusera på? Det finns den här att gröset är grönare på andra sidan. Det finns ett sätt att tänka på. Kanske bättre om man på den här platsen. Kanske bättre om man gör det här. Men Gud oftast vill påminna oss om, vad har vi i honom? Som Guds barn. Vad har vi? När vi möter någonting, vad säger Gud till oss? Ja. Kolla på mig. Lita på mig. Och jag märkte att när man går till Gud när man kämpar med olika saker, så brukar han ge en lösning. Det är inte alldeles som man har själv tänkt det. Ibland behöver man människor som hjälper en att be också för situationen man står i. Men så ska jag igenom här lösningen hur man ska göra. Och som här änkan gav han en ganska spännande lösning. Gå och hämta en massa kärl och fyll dem med olja. Jag ska ta nästa bild. Han bad henne egentligen ta ett steg i tro. Att lita på Guds omsorg. Vi läser en så här. Kan vi se hur hon gjorde? Hon gick ifrån honom. Så hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner. Bara fram kärlen till henne. Hon hällde i av oljan. När kärlen var fulla sa hon till en av sina söner. Ge mig ett kärl till. Man svarade henne. Det finns ingen mer kärl. Då stannade oljeflödet. Hon gick och berättade för Guds mannen. Han sa, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan kan du och dina söner leva av det som blir över. Han bad henne ta ett steg i tro. Att lita på Gud förser. Och vi kan ta nästa bild direkt här också. Och jag tycker den här bilden handlar om en kvinnas resa. För första, när hon kommer till Guds man här, är hon desillusionerad. Hon vet inte vad hon ska göra. Hon är frustrerad, arg på Gud. Han ändrar perspektivet. Säger till henne, men vad har du hemma? Och sen ber henne ta ett steg av tro. Och när hon tar det här steget av tro, att hon väl ber sina grannar om kärl. Och ni kan tänka sig att gå till sina grannar och be om, kan jag få alla ni tomma kärl ni har i huset? Det är ju ett steg också. Vad skulle de tänka? Men hon gjorde det, sen stängde hon dörren om sig. Och sen började hon hälla. Och när hon började hälla, och när hon fortsatte att hälla, kan ni tänka er hennes, vad hon tänker på då? Mer, 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 mer. Och när det är följt så bara, finns det inget mer, finns det inget mer vi kan hälla på? Och så är det egentligen när vi möter Gud. Att istället för att vi arga på honom, inte vet vem man är, så desto mer vi lär känna honom, desto djupare går vi in i relation med honom. Det är som hennes resa. Först sa han, det är min man, hans tro. Sen blir det mer hennes. Hon fick se att Gud har omsorg om henne. Att det inte bara är någonting som tillhörde hennes man. Eller profeterna runt omkring. Men det var någonting som var personligt för henne. Och så är det också med oss. Vi kan ta sista bilden. Var befinner du dig idag? Vilken plats befinner du dig? Är du desillusionerad? Är det någon som känner sig frustrerad och kämpar med olika saker? Gud vill möta dig där. Han vill hjälpa dig få ett annat perspektiv. Kämpar du med perspektiv? Vi behöver alla få nya perspektiv i våra liv om vem Gud är. Det finns alltid nya områden Gud vill visa sig större. Vissa behöver kanske ta ett steg i tro, att, men stå på de här löfterna. Ta ett steg i tro. Gud vill hjälpa oss även med det. Att ta ett steg, men nu tror jag på det här och gå. För när vi väl börjar gå, ska vi inse att det här håller ju. Och det blir spännande och vi kan längta efter mer. Ibland behöver vi ta ett bara steg i tro också, vara trofast det vi har. Det handlar inte om att ta nya steg. Ibland handlar det om att stå fast på det vi tror på. Så stadig. Ja, men jag vet att Gud är god. Gud har omsorg åt mig. Omständigheterna ser så här, men jag vet att Gud är god. Och stå fast på det och inte ge upp. Sen kan det också vara en längtan efter mer. Den är enkan som någon börjar se att Gud förser den, att jag vill ha mer. Ge mig mer. Vi behöver alla nå dit. Jag önskar att den här kunde vara på alla släppar, den här bönen. Gud, ge mig mer. Mer av dig i mitt liv. Jag behöver det. Jag behöver den här strömmen kontinuerligt som fyller på när jag är tom. Så oavsett var vi är i vår vandring med honom, så vill Gud vara där. Låt oss be. Tack Gud för att du är underbar, Herre. Tack att du vill förse med dina himmelska gåvor. Att det vi har från dig, från dina löften du har gett oss som dina barn, som har varit en del av din familj. Det himmelska förrådet vi har drag av. Tack Herre för att du vill välsigna var en av oss rikligen, Herre. Och du vill hjälpa oss från att gå från att vara, men kämpa med saker, till att vara överfyllda sen det inte finns plats i, Herre. Jag ber att var och en här som kommer hit in, du vet vad vi är på vår vandring med dig, vad vi kämpar med, vad vi står inför, längtan, funderingar. Du känner var och en av oss personligen och du vet exakt vad vi behöver här idag. Så jag ber att du kommer och möter oss, talar till oss och hjälper oss att kunna komma inför dig och se att du är där för oss. I livets alla områden, Herre. Tack Herre. Vi kommer ha lite mer sång med Malte också.
Det var ganska intressant det här. Och där han började. För alltså, det är så här va, att man tror att Bibeln ska förlora sin aktualitet. Men då är du nog ute och seglar på väldigt grunt vatten. Då tar det snart stopp. För det tror inte jag. Den är mer aktuell nu än den har varit någon gång. Och om man nu tar den här början på det här som du börjar med Elisa och Elia. Han skulle få vara tvungen att vara med och såg när han for till himlen. För att han skulle få ta över den här manteln som han hade. Det är ganska intressant. Man ska vara nyfiken på ett bra sätt. Jag ska ta en modern, om man nu får säga det, sån här himlafärd. I en gyllene kaross ska jag hämtas en gång. Jag ska träda i himmelen in. Jag ska gå in i en värld fylld av harpspel och sång. Och min frälsares värld ska bli min. Himlens portar ska öppnas för mig. Allt jag drömt om ska bli verklighet. Ja, jag ska möta min Gud i en gyllene skrud. Himlens portar ska öppnas för mig. Vägen har varit lång, kanske ensam och svår. Jag har burit mitt kors med stort besvär. Men genom allt har jag känt att vår Herre har sänt en styrka som alltid mig bär. Himlens portar ska öppnas för mig. Allt jag drömt om ska bli verklighet. Ja, jag ska möta min Gud i en gyllene skrud. Himlens portar ska öppnas för mig. Ja, i en gyllene kaross ska jag hämtas en gång. Jag ska träda i himmelen in. Jag ska gå in i en värld fylld av harpspel och sång. Och min frälsares värld ska bli min. Himlens portar ska öppnas för mig. Allt jag drömt om ska bli verklighet. Ja, jag ska möta min Gud i en gyllene skrud. Himlens portar ska öppnas för mig. Så är det, mina vänner. Och jag ska säga så här, att du är välkommen att ta plats här framme. För Gud, jag tror han vill röra oss idag. Han kan röra dig lika väl där du sitter i bänken, om du öppnar ditt sinne och ditt hjärta. Han finns närmare oss än vad vi kan ana. Men kanske det är så här också, att man måste besluta sig inombords. Nu Jesus, gör vad du vill med mig. Och det är ingenting ont som kommer att drabba dig då, utan det är, du kommer in i en härlighet då. Jag vill sluta med att sjunga den här lilla sången som Perla Bjurenstedt har skrivit. Jag har nu beslutat mig att en gång vara med. Jag har nu beslutat mig att en gång vara med. Fira bröllop i Guds stad, för jag är bjuden med. Jag kunde svarat nej min sann, men jag förstod min tid. Där ska sången aldrig tystna, jag är evigt fri. Jag har nu beslutat mig att sjunga i den kör. Bland frälsta fria lärjungar från jordens alla hörn. Vi är så många människor som gått från död till liv. Och där ska sången aldrig tystna. Jag är evigt fri. Jag har nu beslutat mig att leva i hans ljus. Visa människor jag möter till Guds faders hus. Och säga dem, där finns ej ångest, allting andas frid. Där ska sången aldrig tystna, jag är evigt fri. Jag har nu beslutat mig att möta Herren Gud. Ansikte mot ansikte som brudgum möter brud. Få börja glädjens festmåltid på Herrens direktiv. Där ska sången aldrig tystna. Jag är evigt fri. Där ska sången aldrig tystna. Jag är evigt fri.
Ja, men vilket underbart budskap, att oljan tar inte slut så länge det finns tomma kärl att fylla. Eller hur? Underbart, så har du det tomt och innehållslöst och jobbigt och besvärligt i ditt liv, så finns det något utrymme att fylla.
Den här sången har ni säkert hört någon gång, och ni får gärna vara med och sjunga. Hoppas vi kan gå allihopa från den här gudstjänsten med det som refrängen talar om här. Frid, frid, ljuvliga frid som min fader i himmelen ger. I min andes fördoldaste djup tonar fram en så underbart skön melodi, som en försmak av himlens oändliga frid, när all oro och nöd är förbi. Frid, frid, ljuvliga frid, som min fader i himmelen ger. Som en våg ur den eviga kärlekens hav, i min ande Guds frid strömmar ner. Jag får vila så trygg i Guds ljuvliga frid, vila stilla i Jesu förvar. Ingen fara mig når, varken dag eller natt. I hans kärlek min trygghet jag har. Frid, frid, ljuvliga frid, som min fader i himmelen ger. Som en våg ur den eviga sällhetens hav, i min ande Guds frid strömmar ner. När en dag jag når fram till den himmelska stad, där i klarhet jag fridsfursten ser, skall jag glad stämma in i det saliga sång om den frid som den vår fader oss ger. Frid, frid, ljuvliga frid som min fader i himmelen ger. Som en våg ur den eviga sällhetens hav. I min ande Guds frid strömmar ner. God bless you all.
Tack Frans och tack Malte. Vi ber för veckan. Jesus, vi lägger den inför dig, Herre. Du vet vad vi kommer möta, Herre, och du vill hjälpa oss och du vill leda oss i allt vi ska möta och allt vi ska göra. Tack att det inte är slut på din nåd och din barmhärtighet. Tack att det alltid finns nytt att hämta hos dig. Hjälp våra familjer och hjälp våra relationer så att vi hela tiden har med dig i sammanhanget, i grunden, i djupet av våra hjärtan. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa med nåd över dig. Herren vänder sitt ansikte till dig med frid. Herren välsigne och bevare dig. Herren vände sitt ansikte till dig med frid. Amen.